Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext. Söndagen den tionde söndagen efter trefaldighet. Så skriver evangelisten Matteus i det 18:e kapitlet och från 18:e versen. Jesus sa: jag säger er sanningen. Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Då kom Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa till honom: jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vad tänker vi när vi hör ordet kyrkan? För någon dag sedan så lyssnade jag på en av mina favoritpoddar, Let the Birds Fly. En luthersk podd med Wade Johnston. Och han hade med sina 2 unga döttrar. Och han ställde den frågan till dem: vad tänker ni när ni hör ordet kyrkan? Jesus, svarar den ena. Och människor som samlas, svarar den andra. Som samlas för att höra om Jesus. Ja, nu skulle vi kunna avsluta programmet, sa Wade. Fast de precis hade börjat. Det är inte så svårt egentligen vad kyrkan handlar om. Men det kan vara lätt att glömma. Vissa tänker sig att kyrkan handlar om fina byggnader. Andra att det handlar om att man har särskilda kläder, alba och stola. Och man har en vacker gudstjänst. Och vissa menar att det viktiga är att det kommer många människor. Och inget av det här är någonting dåligt. Vi skulle gärna ha en egen kyrkobyggnad någon gång i framtiden. Och jag använder ju alba, inte för att man måste, men en påminnelse om hur Kristus täcker över våra synder. Precis som alban täcker den svarta prästskjortan här under. Och att Gud liksom klär oss alla genom dopet i en vit klädnad. Och det budskapet, det vill vi förstås att så många som möjligt ska få höra. Men när vi ser allt det yttre, så ska vi se det i ljuset av Guds löften om vad som redan är. Där 2 eller 3 är samlade i Jesu namn, där är han mitt ibland. Johannes beskriver honom så här: när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han la sin högra hand på mig och sa: var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Ja, när vi samlas i hans namn, så är han här mitt ibland oss. Den tanken kan få oss att känna oss ovärdiga. Paulus skriver att vi bör tänka på hans föreskrifter under gudstjänsten för änglarnas skull. Redan det är ju stort att änglarna är här när vi firar gudstjänst. Och även Kristus själv är alltså här när vi är samlade för att höra hans heliga ord. Det ordet visar att vi är ovärdiga. talar om att vi inte bara ska älska vår nästa, utan vi ska också älska våra ovänner. Ja, det ordet säger att vi i våra hjärtan ska sätta Gud främst. Och att det ska speglas i våra tankar, ord och gärningar. Vi ska inte frukta något. Varken människor eller något som kan hända oss mer än vi fruktar Gud. Vi ska älska Gud mer än allt annat. Och vi ska veta att han som har skapat oss och upprätthåller oss och ger oss allt vi behöver, honom ska vi också lita på i livets alla omständigheter. Ja, det är ett ord som säger att om vi inte lever och är på det sättet, då har vi egentligen ingen rätt till Guds rike. Utan vi har visat oss vara syndare som förtjänar Guds vrede och straff. Och vi kan förstå att många människor, de föredrar att inte höra om detta. Även om alla innerst inne kan veta att det är sant. Men inte heller vi skulle nog komma till gudstjänst om det var allt vi fick höra. Att Gud är helig och dömer synden. Men vi får också höra något annat i Kristi ord. Vi får höra hur Gud redan har dömt synden och lagt vårt straff på en annan. Hur vi får ikläda oss vita kläder som täcker all vår synd och brist. Att Jesus Kristus är vår helighet. Hans rena liv räknas som om du och jag har levt så. Och vår synd bar han i sin kropp på korset. Och han har uppstått och han är mitt ibland oss när vi hör hans ord. Det är kyrkan. Förlåtna syndare. Och det Jesus talar om i det här kapitlet i Matteus 18, det handlar mycket om förlåtelse. I sammanhanget har Jesus precis talat om det förlorade fåret. Om en kristen går vilse, ja, då söker herden upp fåret. Och vi ska göra på liknande sätt. Om en broder syndar, så ska vi inte lämna honom i hans elände. Utan vi ska tala med honom, leda honom rätt. Och Petrus frågar därför Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Det är en fråga som visar att Petrus har börjat ta till sig av Jesu undervisning. Det vanliga var att man sa att man skulle förlåta 3 gånger. Petrus har mer än dubblat detta. Vi ska förlåta mer än vad människor i allmänhet tycker att vi är skyldiga att förlåta. Och han förstår också att om vi ska leda människor rätt som har syndat, som kanske syndat mot oss eller mot någon som vi känner och bryr oss om, ja, då måste vi först förlåta dem i våra hjärtan innan vi har en rätt inställning för att tala med dem. Jesus kommer förklara med en liknelse efter dagens text vad det innebär att församlingen är förlåtna syndare. Att vi står med en obetalbar skuld inför Gud som Gud har efterskänkt oss. Ja, det betyder ju att Gud fått betala själv. Och när vi ser hur mycket Gud förlåtit oss, då blir de synder som begås mot oss små i sammanhanget. När vi ser Guds son på korset, då ser vi vad vår synd krävde för straff. Vi kunde aldrig betala tillbaka det. Och när någon syndar mot oss, så är det alltid så mycket mindre att redan tanken på att jämföra vad någon är skyldig oss kan kännas förmäten. Även om det skulle vara svåra saker rent mänskligt som har gjorts mot oss. Och det är naturligt att man kan bli arg när det händer. Men samtidigt så är det inte oförlåtligt. Vi har blivit förlåtna betydligt mycket mer. Och för att få kraft att förlåta, så vänder vi oss till Guds son på korset och ser och kan veta att vi själva är helt förlåtna. Gud håller ingenting mot oss. Inte ens känslan vi kan ha av oförlåtelse mot andra. Men Gud sonade alla synder, också den synden, innan vi ens tänkte att de kunde behöva förlåtas. Och han försonade dem helt och fullt. Och det är bara i den vissheten vi kan få en rätt kärlek till Gud och till medmänniskan. Att jag går inte till min medmänniska och förlåter för att Gud ska kunna förlåta mig. Jag går i vissheten om att jag redan är helt och fullt förlåten. Därför kan vi förlåta otaliga gånger. Jesus säger idag 70 gånger 7. Men det är inte meningen att vi ska hålla räkningen. Gud håller ju inte räkningen med oss. På ett annat ställe läser vi: lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn, och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Ja, om vi tar det till hjärtat, att han förlåtit oss och hur han förlåtit oss, då kan vi leva som Guds barn. För hur förlåter Gud? Tänker han att nästa gång vi faller, då ska han minsann dra upp allt som vi har gjort? Tänker han att han helst inte skulle vilja ha med oss att göra, men att han ändå på något sätt känner sig tvungen att ta emot oss? Nej, inget sånt. Vad säger han i sitt ord? Jag är den som utplånar dina brott för min egen skull. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Och att det gäller också oss, som profeterna talade, det vet vi, eftersom uppfyllelsen sker på korset, när också våra synder sonades. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Som vi läste hos profeten Jesaja, han gjorde det för sin egen skull, för att han om någon bokstavligt talat outgrundlig anledning älskade oss. Paulus skriver att Guds son har älskat mig och utgivit sig för mig, och det gäller oss alla. Och han skriver om oss troende vad Gud fader har gjort i sin kärlek. Har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Kristus dog för oss för att han älskade oss. Och vi behöver höra detta. För av naturen så vet vi inte om det. Vi kan bara veta det genom Guds ord. Att Gud tar oss till sig som sina barn för att han älskar oss. Och han förlåter oss helt och fullt. För Kristus har utplånat alla våra synder. Nu står allt väl till med Gud. Och när vi tror detta och är Guds barn, då får vi också be till vår fader. Jesus talar idag om att komma överens och be tillsammans. Det är ju naturligt. Vi ber till fadern. Nu när han har förlåtit oss. Inget står mellan oss. Och vi ber tillsammans när vi har förlåtit varandra. Och i det här sammanhanget är det också naturligt att tänka på dem som riskerar att gå vilse. Att vi ber för dem. Johannes skriver i sitt första brev: om någon ser sin broder begå en synd som inte leder till döden, då ska han be och Gud ska ge honom liv. Detta gäller dem vilka synd inte leder till döden. Det finns synd som leder till döden. Och jag säger inte att man ska be för dem. Vi ber för varandra. Att vi ska bevaras. Att när vi kommer på irrvägar, att vi ska ledas rätt. Att vi ska förbli i tron att våra synder är förlåtna. Vi ser att Johannes gör en avgränsning. Han uppmanar inte att be när någon syndar så att det leder till döden. Han förbjuder inte att man ber. Man uppmanar det inte heller. Vi har inget löfte i sådana fall. När en människa kastar sig handlöst ut i synden, då riskerar hon att förlora sitt andliga liv. Och vi har inget löfte om att hon kommer att komma tillbaka igen. Däremot när kristna snubblar och faller, när vi tvivlar, när vi är trötta och svaga, då kan vi be för varandra i vissheten att Gud också bevarar. Jesus säger idag, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Också här finns det begränsningar som vi kan behöva tala om. Det gäller bön i Jesu namn. Vissa i kristenheten lägger betoningen någon helt annanstans, så att vi skulle kunna bestämma vad Gud ska göra. Men då är det inte längre bön. Bön i Jesu namn handlar om en ödmjuk visshet. Om att Gud, som oförtjänt gjort oss till sina barn, också har omsorg om oss. Ser till våra behov och önskningar. Och gärna hör vår bön. Och att Gud fortfarande är Gud. När vi kommer tacksamma för Kristi skull, i visshet om att Gud, som visste att frälsa oss när vi var vilse som får, han vet också nu vårt bästa. Ja, när vi ber i sån förtröstan, så kan också Guds ande lära oss vad vi ska be. Därför kan vi be frimodigt tillsammans för allt som tynger oss, eller som vi hoppas på. Gud har lovat att höra och svara oss. Han har gjort oss till sina barn. Och som goda barn ber sin käre fader, vill han att vi ska be till honom. Då ber vi inte på grund av egen värdighet, utan på grund av Guds son, han som är mitt ibland oss och han som har gjort oss till sina. Våra rena kläder, det är Kristi rättfärdighet. När gudstjänsten är slut om en halvtimme eller så, ja, då tar jag av mig alban och då ser ni den svarta prästskjortan. Det är en påminnelse om synden som finns under en klädnad som Gud har gett oss. Det är ju det vi ofta ser med ögonen och känner i samvetet. Kristi rättfärdighet får vi däremot påminna oss om genom Guds ord. Och mer påtagligt i dopet och nattvarden. Vi får veta att Gud ser oss som om vi alltid har den vita klädnaden, även om vi inte ser den. Och det är vad kyrkan och församlingen handlar om. Att syndare får påminnas än en gång. Att också deras synd är övertäckt av Kristus. Att vi får närma oss Gud som hans älskade barn. Och att vi får gå med förlåtelsens budskap till andra, eftersom vi själva är helt och fullt förlåtna. Amen.